Aj, 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 det kluckar i rören.
Men det är väl inget att bry sig om?
Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
Spolarna är lösningen.
Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
Hallå, hallå, i stugorna. Här sitter jag med Anna-Karin Windham. Eller hur var det nu? Hur är ditt efternamn, Anna-Karin? Det är så svårt.
Ja, eller hur? Windhamn, tack. Svenskt uttal, brukar jag säga.
Heberlein, säger folk ibland. Eller Heberlein, det är nästan en värld som är Heber.
Heberlein, ja, nej, det vill man inte. Hepp, hepp.
En gång så blev jag kallad Hermelin. Det skulle vara lite fint, för att det är ändå lite adligt.
Det var väldigt fint, ja, precis. Vill du vara Hermelinen eller vill du vara katten?
Jag är ju en bondkatt.
Ja, precis. Precis.
Jag är en
bondkatt. Men vi har en härlig diskussion framför oss, men vi ska väl bocka av vårt irritationsmoment först. Ska du säga först idag, Ann, vad du har irriterat dig på under den gångna veckan?
Ja, alltså när det gäller att irritera sig så är jag inte nödbedd, kan jag säga.
Nej.
Så jag kör gärna igång. Och en sak som jag retar mig enormt mycket på, det är maskiner som piper omotiverat.
Aha,
har du alltså sådana maskiner?
Ja, jag har en diskmaskin som piper onödigt många gånger när den är färdig. Och sen
men varför gör den det? Vad är det för jävla skit?
Jag tror att den maskinen säger till dig, stäng av mig, stäng av mig, stäng av mig.
Ja, men hade det inte varit bättre att man då konstruerar en maskin som stänger av sig själv när den är färdig istället för att pipa? Jag sätter ofta på min diskmaskin ganska sent på kvällen när jag liksom röjt undan det sista köket. Och då sätter jag på det på en sån jävulst liksom ekoprogram som tar 3 timmar och 30 minuter eller någonting.
Ja.
Och det innebär att det där pipandet, det inträffar ofta när jag precis har somnat. Och är i det där sköra, ömtåliga tillståndet när man är på väg och hamnar i sömn, men så vaknar man av det jävla pipandet.
Så dina goda insatser för klimatet saboteras, de straffar sig dubbelt på dig där.
Ja, precis. Ja. Men så har jag spishäll, och om det kommer minsta lilla vattendroppe på spishällen så börjar den pipa något fruktansvärt också och ger sig inte. Det är någon slags varningssignal, och det är också irriterande.
Det är irriterande. Jag har en tvättmaskin som när den är färdig med ett program piper väldigt, väldigt länge, 2 gånger i minuten typ.
Och jag brukar då stressad.
Ja, men jag brukar tänka att nu är det en kamp mellan dig och mig, lilla maskinen. Jag kan vänta.
Och sen har vi också de här förbannade brandvarnarna. Och de är ju jättebra på alla möjliga sätt och vis. Men det är jävligt irriterande när batteriet tar slut och de piper. Vi hade en brandvarnare i trappuppgången här, och jag bor i ett gammalt hus med jättehögt i tak i trapphuset såklart. Mm. Och då var det en brandvarnare där som la av. Alltså den pep i 3 veckor.
Men är vi arga på brandvarnaren då, eller på vaktmästaren som inte kom och bytte batterier?
Ja, alltså vaktmästaren, för att vi var ju flera grannar som ringde den här fastighetsskötaren och det hände inte så mycket. Men nej, alltså jag kan förstå poängen med att det piper i brandvarnaren när batteriet tar slut, för vi vill ju ändå ha en fungerande brandvarnare. Men
mycket
alltså diskmaskiner,
viktigt.
Tvättmaskiner, spishällar, de behöver inte pipa. Sluta
nej,
med det
vet.
Tycker jag.
Och det är samma med om man öppnar kylskåpet, så man råkar stå där 30 sekunder. Men det är ju öppet och piper det ju.
Man står där och tittar först förhoppningsfullt och sen håglöst i sitt kylskåp, och så börjar det pipa. Då känner jag så att då vill jag bara riva ut allt och kylskåpet och skrika frustrerat.
Det är då kylskåpet egentligen säger till dig, ja, det är smöret du letar efter.
Ja, precis. Sker detta i samarbete med Skånemejeri, Anna-Karin?
Det skulle kunna vara så. Ja. We wish.
Vad har du retat dig på?
Jag tänker gå in på ett, det är också något som har legat länge och irriterat mig, men det har kulminerat lite här under den sena julhelgen som vi nu har lämnat, nämligen detta med historiska tv-serier, eller tv-serier som tar utgångspunkt i historiska händelser eller i historiska förlopp överhuvudtaget. Mm. Det finns ju en serie exempel på sådana där man tar sig väldiga friheter i hur man skildrar förloppet. Alltså den jag tänker på nu aktuellt är ju Haijby.
Naturligtvis, en sån skandalös kalkon.
Ja, vackert skådespelad, men den har ju väldigt lite med vad som faktiskt ägde
alltså
rum
att göra.
Alltså
den här heter Sverre och något sånt, han är ju ganska het tycker jag.
Ja, han är en mycket skicklig skådespelare också. Ja. Ja. Han kan få komma och gästa podden här om... Mm. Ja,
ska vi känna lite på honom? Med smör?
Då får vi nu säga till våra känsliga lyssnare att vi skojar bara lite här nu. Med lite allvar också. Men det jag upprörs över är ju naturligtvis inte att man tar sig frihet och konstnärligt. Alltså att man kanske skapar utifrån ett skeende eller så. Utan det är mer hur detta, de här friheterna ter sig i berättelsen. För då sker alltid enligt ett givet mönster numera. Det ska alltid in liksom en rejäl portion normkritik i detta, så att den som blir hjält, den som är hjält eller den som är bov följer den här normkritiska uppdelningen, vilket får till nästan parodisk effekt i Haijby-berättelsen att det är Haijby som blir hjälten, trots att vi då ganska säkert kan veta att han var ingen angenäm person. Det var ingen vidare synd om... Nej, han var en bedragare och han gjorde en hel del saker som är ganska så förkastliga. Och som inte hade att göra med huruvida han var homosexuell eller inte, givetvis. Men det där finns, det här mönstret som jag irriterar mig på. För mycket normkritik. Det fanns i till och med i Fröken Friman.
Det fanns absolut, i, jag klarar inte av att se den jävla serien.
Nej, det är liksom som om man lägger i karaktärernas munnar saker som har med vår tid att göra och som är pekpinnar i vår tid. Och jag tänker så här, snälla, berätta hur det var. Eller försök att tänka er in i hur det var att leva då och sätta er själva åt sidan. Det vore väldigt fint. Så det är jag irriterad på. Alla som skriver dramer för SVT och som inte kan, som måste göra det hela till en lektion i normkritik.
Ja, alltså sluta med det. Och sen tycker jag också sluta liksom, alltså, det här handlar ju också om någon idé kring offerskap, och eftersom Haijby då var homosexuell så måste han vara ett offer, medan vi ju faktiskt vet att han var en ganska usel bedragare.
Ja,
alltså man är, bara för att man är bög är man inte snäll. Nej, men någonstans precis. Finns en idé om att de som tillhör någon slags marginaliserad grupp, om man är homosexuell eller man är, vad är det de kallar sig, rasifierad eller vad nu, då är det omöjligt att kritisera en, eller om man är kvinna för den delen, det kan ju räcka i vissa sammanhang. Ja. Det är ju en otroligt banal och platt och idiotisk tolkning.
Man kan ju ta ett annat exempel som inte är ett historiskt drama på något vis, men den här uppföljningen till Sex and the City, And Just Like That heter den serien. Och där då man har gjort en ny uppdelning så att det är de här tre damerna, de som är kvar.
Den roliga Samantha, hon finns inte med längre.
Nej, precis. Men de är då liksom nu traditionella, lätt konservativa i sin förståelse av sig själva och världen, medan de nya, friska, de som liksom har fattat grejen och som är rätt, det är naturligtvis en icke-binär, det är då färgade personer och människor som på andra sätt tillhör de här marginaliserade grupperna som du talade om tidigare. Och det blir ju så oerhört förutsägbart och platt.
Men det som jag har inte sett den nya filmatiseringen av Utvandrarna, men av recensionerna att döma så vill jag inte se den.
Nej, det är samma fenomen.
Samma problem, att man vill liksom situera det i... Alltså, liksom, Mobergs fantastiska romansvitt har blivit ett inlägg i en svensk migrationsdebatt. Och det känns bara så jävligt ointressant, måste jag säga.
Ja, till och med Jens Liljestrand blev ju upprörd när han såg denna. Och jag menar, om det drabbar honom på samma vis som det drabbar dig och mig, den här irritationen över normkritik och tillrättaläggande, då kan vi vara ganska säkra på att de har trampat snett.
Ja, jag tror att Jens Liljestrand skrev att filmatiseringen gjorde honom nästan högerkonservativ eller blåbrun eller vad det var han skrev.
Ja. Nej, så nu vi säger nej tack till mer av det. För att jag klarar inte av mer irritation på det området, helt enkelt.
Nej, det är tradigt. Jag tänker att den här Spencer, jag ska faktiskt se den i helgen om Lady Di.
Ah, ja. Då får du se om det är, hur mycket normkritik det finns i den.
Ja, kanske lite, men jag tror också framförallt att den lider av liksom problemet att den vill framställa henne som ett helgon och inte förmår liksom fånga komplexiteten i hennes person, så att säga. För jag har läst någon, dock inte i svensk press utan i utrikisk press, där man menar att Lady Di var känd för sina fruktansvärda vredesutbrott som kunde vara ganska skrämmande. Men av detta ser vi icke något i filmen, för där är hon bara liksom snäll och snyftande hela tiden.
Hon är drabbad.
Ja, hon är drabbad.
Ja, precis. Nej, men och det menar jag mig också har läst om henne, att just hon var egentligen en liten föregångare till den här formen av kunglighet som Harry och Meghan nu är paradexemplet på. Det vill säga där man inte riktigt förstår att man inte kan få kungahuset att anpassa sig fullt ut för en själv, utan det kanske också handlar om ett system man måste in i. Och där den kollisionen hade varit intressant att kanske skildra utan den här glorian man har satt på Lady Di.
Ja, nej, men det är hela liksom idén om att det finns någon slags fostransnit i allting. Liksom.
Ja,
och det är tjatigt. Så sluta lägga saker till rätta. Sluta
liksom, pip.
Ja,
sluta pip också.
Håll inte på att fostra eller förenkla.
Nej, precis. Nej, jag försökte föra samman våra irritationsmoment här. Sluta fostra, sluta pip.
Annars vill jag ha det i den här hype, så skulle jag vilja varenda gång som de kommer något som är felaktigt och inte historiskt korrekt, så vill jag ha ett pip.
Ja, precis.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Nu kastar vi oss över dagens egentliga ämne.
Ja, vad är det?
Jo, men jag tänker att vi sitter ju här och är två, vi tänker oss att vi är två primadonnor som berättar om hur det är ställt med allting och vad som är rätt och vad som är fel och sådär. Ibland berättar vi också vad som är rätt och fel med oss själva, så vi är lite självkritiska så sett. Men dagens ämne är primadonnan.
Ja, hurra!
Ja, hurra, precis. För jag tänker så här att en primadonna, det är ju, om man tittar liksom på vad är definitionen av en primadonna, så är det den som är den förnämsta skådespelerskan eller den som är den första damen inom ett operakompani. Den som har den största rollen eller den förnämsta rollen. Det är ur liksom betydelsen av primadonna. Vad får du för bild av en primadonna när du hör ordet eller när du begrundar det?
Ja, alltså jag får lite olika bilder. Alltså, först så får jag bilden av en person med, alltså en glamorös kvinna med stort hår måste det vara, tänker jag. Och gärna ett fördrag, kanske lite teatralisk. En kvinna som tar mycket plats. Alltså det är en kvinna som inte räds att betona sin kvinnlighet. Och en kvinna som också har krav och pretension och som förväntar sig att bli bemött på ett särskilt sätt. Och där går vi över i andra bilden av primadonna som är en person som då, alltså man säger att någon beter sig som en primadonna, alltså pratar man inte om hennes fluffiga hår, utan då menar man att det här är en person som ställer allt för höga och orimliga krav på sin omgivning och på hur hon vill bli bemött, och att man också kanske är en person som är lite väl lagd åt det dramatiska och som överdriver och så vidare. Men jag tror ibland, nu måste jag erkänna att jag är inte så bra på fotboll och annan form av idrottsaktiviteter. Men
du chockar mig.
Du blir jätteförvånad. Istället så att om man säger att någon fotbollsspelare beter sig som en primadonna, så är det väl det att man menar att den här personen filmar och gör sig till och är lättkränkt och så vidare.
Ja, och kanske inte är någon som passar till de övriga spelarna, utan som tar hela planen som vore det hans eller hennes scen.
Precis, för att primadonna har på något märkligt sätt, tycker jag, fått rätt negativa konnotationer. Vad säger du?
Jo, men jag delar den bilden, för jag tycker att vad som ligger väldigt nära primadonna i ordmässigt, det är ju divan.
Ja, just det.
Och divan som, då har vi ju divalater så att säga. Och då är det ju precis det du beskrev här. Det är någon som kräver väldigt mycket och som också antar att omgivningen, omvärlden, finns där för att tillmötesgå mina önskemål och krav på vad som jag ska få. Och vad jag har rätt att begära. Men jag tänker att i det ligger ju också att man associerar till en människa eller en kvinna då som det finns väldigt mycket konflikter kring, som du var inne på.
Just
att det är någon som när man uttrycker de här kraven man har på omvärlden, så blir man väldigt arg också om inte någon annan tillmötesgår dem. Och då har man rätt att larma och liksom, så att säga, slå näven i bordet, eller man kanske får dåndimpen och svimmar eller någonting sånt. För att det är ju en intressant spänning i primadonnan eller divan, nämligen att man å ena sidan är väldigt kravställande och stark och man är den som står främst på scenen och har mycket ansvar i det, men man är också ganska känslig om det inte går som jag vill. Det vill säga, om jag inte får rätt sorts vatten, eller om inte scenen är i ordning gjord på det sättet som jag förväntade mig, så måste jag gå och lägga mig på divanen och vila en stund. Så det finns ju både styrkan i kvinnligheten och det finns skörheten inom samma karaktär här. För något. Så ser jag det i alla fall.
Ja, men jag håller med om det. Och jag tänker också att, Alltså det finns något lite misogynt över detta. Gör inte det? Därför en man som är den främste, som är ledaren, som är den som står i rampljuset och så vidare. Den mannen kan ju också vara en person som kräver väldigt mycket av sin omgivning och som förväntar sig en viss service och så vidare.
Mm.
Och den mannen får ju oftast det, skulle jag vilja påstå.
Ja.
Mm. Men kvinnan kanske inte får det på samma sätt.
Nej, men
och då använder kvinnan det som kvinnor använder, nämligen, som jag faktiskt var inne på innan när jag pratade om irritationsmän, sin offerposition som kvinna. Ja.
Precis. Jag tycker det är en jätteintressant observation i det, för jag kom faktiskt att tänka på en alltså när vi pratade om och talade om det här ämnet, så kommer det ju upp bilder av olika sorts primadonnor eller divor i minnet, och jag kommer att tänka på en intervju med Lill Lindfors i Här är ditt liv, i det här gamla programmet som Lasse Holmqvist hade på, på 80-talet, eller slutet på 70-talet, början på 80-talet. Kanske till och med ända in på 90-talet, om vi är riktigt korrekta. Men då är Lill Lindfors gäst, huvudgäst i detta program. Och så säger han så här till henne: Lill, du har alltid, det sägs om dig att du är så besvärlig. Du har såna, det är alltid besvärligt att arbeta med dig och så vidare. Då. Så försöker han trycka på att hon alltid liksom ska ha det på sitt sätt. Var på en av de som sitter som hennes gäster avbryter Lasse Holmqvist och säger att, vet du vad, jag blir så irriterad när du säger på det sättet, därför att Lill är inte besvärlig, hon är noggrann. Mm. Hon vet i vilken vinkel hon ser bäst ut. Hon vet hur hon ska stå på scenen för att sjunga bäst. Varför skulle hon inte säga det då? Och det ligger ju det där med att den kvinnliga maktutövandet eller hävdandet av revir eller respekt, det blir genast då, då är man besvärlig istället, för att man visar auktoritet eller för att man tar sig själv på allvar.
Det ligger nog mycket i det. Det är väl ungefär det som min analys, att man använder också det här begreppet, både primadonnan och divan, i något slags misogynt syfte, tycker jag. För ja, det är skillnad på hur kvinnor och män blir bemötta just i de positionerna. En kvinna som är bestämd betraktas som besvärlig. Mm. En kvinna som blir arg, hon kallas hysterisk. Mm. En kvinna som ställer krav är gnällig och så vidare. Medan en man som ställer krav, han visar auktoritet och han visar var skåpet ska stå och han stakar ut gränserna och så vidare.
Yeah.
Så det finns en viss... nu blir jag lite genusupprörd.
Ja, men det tycker jag vi får lov att bli här. Ja. Särskilt när vi slår ju ett slag för primadonnan och för primadonnans rätt att vara just kravställande, tycker jag, i det här programmet faktiskt. Och det du är inne på där, det är ju lite det som Karin Johannisson, som vi har berört tidigare i podden också, för att vi gillar henne mycket.
Mm.
Hon skrev ju en av hennes sista böcker, heter väl Den sårade divan.
Ja, det stämmer bra det.
Och där hon tittar på tre kvinnor som det är, ska vi se om jag kommer ihåg, Nelly Sachs, eller hur? Och Sigrid Hjertén och Agnes von Krusenstjerna, som alla hade psykiska besvär och som också blev delvis levde sina liv på
institution.
Ja, precis, till följd av detta. Men det som Karin Johannesson gör när hon går igenom deras journaler, de texter de har skrivit och det som finns dokumenterat om detta, det är då att hon visar hur sjukdomen eller rollen de spelar också blev, så att säga, ett sätt att hantera omgivningens begränsade, alltså den omgivningen gav dessa kvinnor så begränsat roll att spela. Mm. Deras spektrum var så snävt.
De fick ett mycket litet utrymme för att uttrycka sin kreativitet och sin genialitet faktiskt.
Ja, precis. Och där då sjukdomen, eller den masken som sjukdomen kom att erbjuda dem, blev ett sätt att också övergå de ramarna och spränga de ramarna som fanns för de som, så att säga, inom citationstecken vanliga kvinnor. Och det tycker jag är ett så intressant, liksom en intressant observation och analys av Karin Johannesson, att hon vänder och vrider på vad är det egentligen som är äkta och vad är det spelade. Mm. För att när de spelar sina roller, så kanske de egentligen gav uttryck för någonting mer äkta än det de var i sina andra jag, så att säga.
Men det är intressant, för där blir ju galenskapen en flykt, eller hur? Alltså det blir, galenskapen blir en frihet ur de här trånga rollerna och trånga ramarna som kvinnor levde i då och kanske delvis gör fortfarande faktiskt. Därför jag tycker det är så intressant att fundera över hur olika vi bemöter, låt säga liksom män som super och knarkar och överger sina barn och då är stora konstnärer och genier på olika sätt. Medan en kvinna som hade gjort samma sak hade nog inte setts med lika blida ögon. Det är möjligt att det är på väg att förändras, men i en mycket nära historia så menar jag nog att det har funnits ett annat utrymme för män att vara svin än vad det har funnits för kvinnor. Nu tycker inte jag att varken män eller kvinnor ska vara svin, men i den mån vi beter oss svinaktigt så ska vi bedömas lika.
Ja, absolut. Men det är ju, alltså det är ju bara att titta på hur man talar om föräldraskap eller hur du blir ombedd att tala om i vad mån du har prioriterat dina barn eller ditt arbete, där det finns ju en lång räcka manliga konstnärer eller manliga författare som aldrig har behövt, eller musiker som aldrig har behövt svara på den frågan överhuvudtaget, medan det är en given ingång med kvinnliga konstnärer, kvinnliga författare och så vidare, och där yrkesutövandet då alltid blir ett exempel på att man har satt annat viktigare åt sidan.
Ja, samtidigt som det, för att vi har ju faktiskt pratat om det i ett program också, när att män och kvinnor bedöms olika fortfarande, fast på ett annat sätt, för att det är fortfarande legitimt för en kvinna att uttrycka en längtan ut ur ett trångt äktenskap eller ut ur ett kvävande familjeliv. Men det är inte legitimt för en man att göra det, och du hade ju som exempel, vem var det nu, en författare, var det Ardelius?
Gunnar Ardelius, ja,
ja precis. Gunnar Ardelius som beskrev då hur han tränade för Vasaloppet som ett sätt också att, och då liksom försummade han ju familjelivet, för han satte den här strävan att vara med i Vasaloppet högre än att sitta hemma och leka med Lego med barnen eller någonting. Och när en man skriver det så utbrister ju då ett visst ramaskri från i alla fall en del håll, medan om en kvinna skriver motsvarande så kan hon ju snarast applådera som en feministisk hjältinna.
Ja, och då kommer det ju genast 10 texter som säger att jag har också känt detta.
Kvinnor är väl på att bekräfta varandras känslor hela tiden. Men det är ändå något intressant i det här, alltså begreppet geni. För det är ju, jag tänker så här att om man ska bete sig som en primadonna i den meningen att man ställer mycket höga krav på sin omgivning och på det bemötande man får, så måste man också ha fog för det. Och det kan man ju ha. Alltså det finns ju naturligtvis människor som är så genialiska och som är så begåvade inom sitt skrå, om man är operasångerska eller vad man nu är, så att man faktiskt har rätt att kräva en speciell behandling från omgivningen. Ja. För själva genibegreppet hänger ihop också med någon slags idé om att man är gudabenådad.
Exakt.
Och det gör ju någon mening att den som betraktas som ett geni och som gudabenådad är ju något annat. Och har då också rätt att överträda vissa gränser. Men jag tycker mig också kunna se att historiskt och kanske även fortfarande så är det nu fler män än kvinnor som betraktas som geniala.
Ja, det tror jag nog att vi kan liksom, det kan vi fastslå att det förhåller sig på det viset. Sen så är det ju det, och sen att det finns då en serie kvinnliga genier som aldrig fick möjlighet att få uppmärksamhet eller skrivas in i historien för deras genialitet, utan de har liksom fått förtorka och förkrympa så att säga vid sidan om den stora historien istället. Och det, vi lever ju i efterverkningarna av det fortfarande, faktiskt. Av midjan så smal så att royal. Vi nämner lite olika personer så får vi se, är det primadonna eller inte? Du tveksam, man.
Nej, jag får höra vilka personer vi ska bedöma.
Men då tänker jag går ut med en annan, alltså Malmös snyggaste blondin, förutom du då. Nu är ju det du, men
den
tidigare...
Den andra är ju död.
Ja, precis. Anita Ekberg, var hon en primadonna? I den, alltså, nu har vi vår definition med oss här. Jag skulle säga att hon betedde sig som en primadonna, men frågan är väl om hon liksom hade hon kvaliteterna i övrigt förutom sitt utseende?
Var hon en så bra skådespelerska egentligen?
Jag är tveksam till det. Alltså jag tycker hon är en av de vackraste kvinnorna som definitivt har kommit ifrån Malmö. Men kanske också en av de vackraste svenska kvinnorna överhuvudtaget.
Kan inte det vara en speciell begåvning i sig?
Jo. Men hon stämmer ju förvisso överens på någon som överträdde alltså ramarna för vad man då fick göra eller hur man fick bete sig. Och hon blev ju väldigt nerrackad när hon kom tillbaka efter att hon hade gjort sin första session utomlands och var uppburen för att hon hade varit med i stora filmer och liknande och landar då i Sverige och har svårt att hitta orden på svenska, så blev hon ju otroligt nerrackad för att hon inte talade med den malmöitiska man förväntade sig att hon skulle tala.
hon kom tillbaka till Malmö och trodde att hon var något.
Ja, precis. Hon hade glömt devisen. Har du sett Malmö? Har du sett världen? Vet,
har du sett Malmö? Har du sett världen?
Ja. Men Git Gay då?
Ja, alltså Git Gay förde sig. Hon bodde för övrigt bara ett stenkats från där jag bor nu. Hon bodde vid Drottningtorget. Mm. Också i Malmö. Det är väldigt mycket, många primadonner från Malmöhållet.
Det är en bra arena, plantskola för primadonner.
Men alltså Git Gay, hennes uttryck och hennes framtoning var ju primadonnans. Men jag vet inte om hon var så jävla gudabenådad. Om man nu ska
säga att för de här två för mig, alltså, är på något sätt exempel också på personer som snarare också går in i rollen som primadonna.
De spelar det, rollen av primadonna, exakt.
Och det gör ju, ta Sara Leander till exempel. Hon hade ju en enorm, var ju en gudabenådad röst verkligen. Men där hela hennes scenpersonlighet, hennes persona, var ju primadonnans.
Snarare än,
ja, precis. Och likaså Git Gay, fast att hon nästan var som en parodi på primadonnan. Alltså hon påminner nästan om den här primadonnan i Tintin, Castafiore.
Bianca Castafiore, som sjunger så förfärligt. Ja, men jag delar den uppfattningen. Men alltså, därmed Sara Leander, absolut primadonna. 100% primadonna skulle jag vilja säga.
Hon har ju också, var ju också en sån som gick igenom flera metamorfoser i sin karriär. Där hon hade så, på mirakulöst vis återhämtade sig efter att hon hade de där olyckliga, men ändå ekonomiskt mycket gynnsamma åren i Tyskland. För UFA, UFA hette väl det företaget,
ja, precis,
hon
arbetade för. Ja, precis, det tyska filmbolaget, va?
Hon arbetade för nazisterna.
Ja, det nazistiskt anstrukna filmbolaget. Ja.
Men lyckades ju ändå komma tillbaka och med någon slags förlåtelse från salig Carl Gerhard själv så tar hon sig tillbaka på revyscenen och bygger upp en ny karriär med sin röst som, och sin primadonna-aura som plattform.
Mm.
Och det är ju någonting som är... Jag kan inte komma på någon annan sån här som... Så, det saknar liksom motstycke.
Ja, men Sara Leander, är inte hon ur primadonnan?
Jo, kanske man skulle kunna säga. Och är inte Birgit Nilsson ännu mer primadonna?
Jo, hon är också mycket primadonna. Jag tycker hon kan konkurrera med Sara Leander ju, om...
Ja.
Men Sara Leander, alltså jag tycker ändå det är ett plus att hon är tysk. Jag tycker det är lite primadonna-feeling.
Att hon har varit i Tyskland, menar du? För att inte var hon väl... Var hon tysk-tysk? Det var hon väl inte?
Sara Leander? Var hon inte det?
Nej, men detta får våra kunniga lyssnare
till. Ni måste hjälpa oss. Ja. Men vad tänker du att hon hade för nationalitet om hon inte var tysk?
Sara Leander var svensk ju.
Jaha, min gud. Blanda ihop henne med Marlene Dietrich.
Ja, det gör du nog. För hon var ju definitivt inte svensk i alla fall.
Nej, men hon var väl tysk. Nej, Sara Leander... att jag gillar tyskan. Jag tycker det är ett... jag gillar språket. Det bästa jag vet är när min man pratar tyska.
Ja.
Då kastar jag mig alla mina kläder.
Då lägger du dig på divanen som en slagen primadonna.
Ett smörpaket.
Ja. Men nu tänker jag säga, parodin på primadonna är för mig Miss Piggy.
Ja, men Miss Piggy har ju liksom de här liksom negativa primadonna. Alltså hon, det här temperamentet, de omotiverade utbrotten och så dessa orimliga krav hon ställer på omgivningen. Bland annat på den här lilla grodan, Kermit heter han.
Som hon nästan kväver med sin kärlek och sina krav.
Ja, enorma barm.
Ja, men jag tycker det märkliga med henne är att när jag var liten och såg Mupparna, då tyckte jag ändå, jag såg inte att hon var en parodi på någonting. Jag tyckte hon var vacker. Fast alltså, jag såg inte att hon var en gris.
Vet du vad, det tyckte jag också. Och en gång på träslöden, jag tror att det gick trean när vi hade träslöden, så hade vi i uppgift att vi alla skulle göra en seriefigur eller något sånt då, i trä. Mm. Och jag var ju mycket dålig på träslöden naturligtvis. Men jag försökte göra en Miss Pig och sen så la man det, varje klass hade någon slags skåp. Och sen i slutet av terminen så tog träslödsläraren ut alla de här figurerna och skåpet och så skulle de delas ut som att man skulle ta hem det här. Ja. Och så tog han ut det här liksom, så såg ut som någon slags... någon slags vedträ med något, jag hade klistrat på något långt vitt, någon slags ull av något slag. Ja. Och, detta skulle, och jag vägrade erkänna att det var min.
Det låter som att
du ut som någonting.
Det låter lite som att du blev den här logladyn i Twin Peaks.
Ja, det var lite loglady känns det. Men vi har ju haft upp en person här innan som jag skulle vilja säga är primadonna, nämligen Lill Lindfors. Primadonna på ett positivt sätt. Jag tycker hon har fog för att vara primadonna.
Ja.
Och så kan man kontrastera henne med en annan Lill, nämligen Lill-Babs.
Ja.
Jag skulle säga att Lill-Babs inte är primadonna.
Nej.
Och det är ju, alltså Lill-Babs har ju alltid odlat den här vanligheten.
Precis.
Hon har ju odlat tjejigheten och hon har ju också liksom utstrålat någon form av ödmjukhet.
Ja, men jag håller med dig där, och det är ju också ganska omvittnat att när Lill-Babs var ute på turné och när hon arbetade med ett band eller något liknande, så var hon med och bar in alla saker, hon var med och städade, hon... Mm. Jobbade jämte det övriga teamet från början till slut och var väldigt omhändertagande. Och det är ju någon slags antites till primadonnan som går in på scenen.
Som vill bli matad med choklad och champagne.
Ja, precis. Och där alla ska liksom, man har ett entourage runt sig som putsar på naglarna eller ser till som man har någon fläkt i ansiktet. Det hade ju inte varit ifall det var du, för du gillar ju inte fläktar så mycket.
Men det låter för mycket.
Ja, precis. Men, nej, men jag håller med dig om det. Och det är ju frågan om vilket som är det, så att säga. Vi vill ju tro, jag vill tro att Lill-Babs vanlighet var genuin och inte spelad.
Ja, det men tror man jag vet också.
Ju, du tror
absolut.
Det?
Mm. Men, ja, jag tror att Lill-Babs, jag har faktiskt träffat henne vid ett tillfälle och hon var oerhört, alltså en sån människa som man direkt känner att man bara tycker om. En del människor har en sån utstrålning.
Ja.
Lill Lindfors har jag aldrig träffat, men jag tycker minsann att hon har rätt att vara primadonna, för jag kan också känna så här, jag upplever detta som väldigt svensk. Det här liksom att ingen ska vara för mer än den andra. Och när det gäller Lill-Babs så tror jag att hon genuint faktiskt bara tyckte det var mysigt att hänga med de andra och att konka grejer och få vara lite mamma då, om detta nu stämmer som du berättar. Men jag tänker också men jag tänker så när jag arbetar på universitetet, när jag började undervisa för jättemånga år sedan, då hade vi ju fortfarande institutionssekreterare. Då kunde man be dem att till exempel kopiera upp ett kompendium eller något sånt. Men sen togs de bort och då skulle ju alla göra de här grejerna själva. Precis som att jobbar man som präst i Svenska kyrkan, så ska man ju stå och koka kaffe inför kyrkkaffet. Man kan ju inte be någon annan göra det, för att då tror man minsann att man är någonting.
Ja.
Och jag kan tycka att det är lite, ibland lite slöseri med människors kompetens.
Mm.
Och det är också slöseri med pengar. Liksom att någon som har en ganska hög lön ska stå och koka kaffe eller liksom... sortera papper.
Alltså, men det är väl liksom, det är baksidan av du-reformen det här på något sätt. Det är baksidan av riv alla pyramiderna och så vidare. Alltså ja, hela precis. Det tankegången av att vi ska alla stå på samma trappsteg och det ska inte finnas några hierarkier. Jag har ju berättat många gånger i andra sammanhang i den här podden om att när jag arbetade på Nationella sekretariatet för genusforskning, som det var en verksamhet som var besatt av att inte ha några hierarkier inom sig. Jag skulle liksom inte ha någon titel som markerade om man var över eller under någon annan, utan vi skulle alla vara ungefär på samma nivå. Men jag har aldrig varit på ett ställe som var mer hierarkiskt än vad detta var. Så att det finns ju alltid kvar. Jag menar att man kan inte bygga bort det genom den typen av maner som du berättar om här, att man då ska stå, alla ska stå och koka kaffe.
Nej, men alla vet ju ändå vem som är kyrkoherde, så att säga.
Ja, precis. Och att det ibland är så att det faktiskt underlättas, arbetet underlättas av att man tydliggör vissa roller och att man också tydliggör vem det är som har ansvar eller vem det är som står främst längst fram på scenen när det verkligen är saker och ting ställs på sin spets.
Ja, men det tror jag faktiskt, för alla vill inte stå på scenen, alla vill inte stå i rampljuset, alla vill inte gå upp i den där talarstolen.
Nej.
Utan en del tycker faktiskt att det är trevligare att vara lite i bakgrunden.
Ja.
Och det är väl också en del av hela vår narcissistiska kultur, att man förväntas, alla förväntas vilja vara stjärnor på något vis.
Ja, precis.
Men det behövs också väldigt många människor som inte är stjärnor för att de här stjärnorna ska vara stjärnor.
Och alla kan inte vara Zlatan i fotbollslaget. För att då blir det liksom det funkar kanske
Nej,
inte.
Nej, men det är inte, Zlatan är ett intressant exempel. Nu har vi ju fokuserat på på kvinnor, och vi tänker väl ändå att, att liksom begreppet primadonna, det associerar främst till kvinnor, men är inte Zlatan också en primadonna?
Jo, det skulle jag verkligen säga att han är, och han gör ju det i egenskap av det här som vi har beskrivit som den typiska, alltså primadonnan som kan någonting, som har en förmåga, en kvalitet eller liksom ett ansvar som vilar på honom eller henne, och utifrån detta kräver saker av omvärlden då. Du ska, liksom, de ska stå och buga inför denna förmåga och kompetens. Mm. Och det har ju han gjort på ett närmast, liksom, det är ju, han gör ju det med humor ibland och lite läskigt ibland skulle jag säga, för man undrar så. Alltså det skulle vara skönt om du skojade nu, tänker jag ibland när han säger sina grejer.
Ja, han pratar om sig själv i tredje person. Jag är Zlatan som säger så. Yeah. Men han, precis som alla primadonnor skulle jag ta, för detta är ytterligare en kvalitet hos primadonnor, han väcker ju mycket starka känslor. Och yeah, det där bör, en primadonna bör väcka starka känslor. Mm. Av beundran, av kärlek, men också av liksom illvilja och så vidare. Och i denna stad jag nu sitter i Malmö så sattes det upp en enorm staty av Zlatan.
Ja, just det.
Det gick inte bra, kan jag säga.
Nej, men det, man ska inte göra statyer av levande människor, nu levande människor.
Nej, jag tror det är alltid dålig känsligt. Men utan tvekan så är det så att Zlatan är en person som väcker känslor så till en milda grad att folk vandaliserar den här statyn i alla fall.
Men vet du vad jag har tänkt på också, att apropå det när vi förde över det nu på manliga primadonnor eller som beter sig som den typen av primadonna vi just beskrivit, där tycker jag att det finns en trend också i den typen av primadonna som Git Gay var och som Anita Ekberg eller Sara Leander, som vi har då beskrivit på olika sätt, de också var extrema i sina uttryck och hur mycket smink de hade och hur stort hår de hade och så vidare. Den rollen har ju i mycket hög grad försvunnit från biologiska kvinnor, om du förstår vad jag menar. Medan den har då anammats och övertagits, nästan kidnappats av män som antingen spelar kvinnor, typ Christer Lindarw, eller män som delvis spelar eller använder och lånar kvinnliga attribut. Och då tänker jag till exempel på operastjärnan Richard Söderberg, tror jag han heter, va?
Mm, precis.
Som använder enorma mängder makeup. Han gör det på, han målar sig väldigt skickligt och som har målade naglar och som stylar sitt hår på ett sätt så där han leker med primadonnans olika attribut. Men där jag funderar på om det är så att de har så att säga tagit den rollen ifrån kvinnor, för jag kan inte komma på nu existerande kvinnliga artister som överdriver på det sättet som Git Gay exempelvis gjorde. Kan du det? Petra Mede är den enda jag kommer på som är det här extra allt ibland. Men inte, på det, inte till den graden som våra urprimadonnor gjorde.
Nej, men alltså Petra Mede är ju bra på att spela primadonnerrollen i liksom sitt uttryck och gester och sitt tonläge och sina krav och så vidare. Men inte så mycket utseendemässigt skulle jag säga. Att hon använder sig inte så mycket liksom av de här... Alltså det finns ju ingen överdriven kvinnlighet hos henne på det sättet som man kan se det hos Christer Lindarw och några andra såna här kända kvinnoimitatörer eller vad man ska kalla dem.
Nej, men jag vet förvisso att Christer Lindarw har sagt när han har talat om hur han gör när han spelar kvinna, att det viktigaste för honom och det han försökte lära sina adepter eller medkreatörer i After Dark var just att inte överdriva i gestik och så. För att när en man ska spela en kvinna så tror man att man liksom man vickar så in i helvete på röven när man går. Och skjuter ut bysten och så vidare. Men att det är de små, det ska vara mycket, mycket små rörelser istället. Det är då det blir trovärdigt att man faktiskt så att säga iscensätter en kvinna.
Ja.
Och jag tror han har en poäng i det. Såvida man inte satsar på att spela Git Gay då, för då ska man ta i.
Ja, precis. För sen så har vi ju liksom, alltså de män som går mer in för att vara kvinnliga på ett sätt så att det är uppenbart. För jag menar, Christer Lindarw ville väl ändå se ut som en kvinna så att säga. Jag känner att jag är ute på djupt vatten här. Jag blev väldigt nervös för vad jag ska säga det. Det här är mycket svårt att prata om, Anna-Karin.
Jo. Nej, men det är klart att det är en skillnad. För att Richard Söderberg som vi jämför med, han har ju inte, han spelar ju inte någon existerande kvinna. Han är ju sig själv, men han gillar att sminka sig.
Ja, men det är ändå det säger. Det är en skillnad. Det är ändå någonting om makt att... att få kvinnor använder sig av de här traditionellt kvinnliga attributen så medvetet. Mm. Alltså, det handlar både om artister, om politiker och andra offentliga personer och privatpersoner för den delen. Därför att när en kvinna gör det så blir hon liksom, vad ska vi säga, vampig och oseriös. Ja. Om en man målar naglarna, jag vet inte.
Det beror lite på det är lite fräckt nu. Det är fräckt.
Ja, men jag tänker, vi har ju den här liksom manliga professorn Mikael Dahlén som alltid har målade naglar och ganska liksom spektakulär utstyrsel på olika sätt. Så det är liksom lite olika bedömningar. Men kan man tänka sig att kvinnor klarar ut sig till män i offentligheten idag? Eller anamma manlig attribut i någon mening?
Ja, men det är ju det kvinnor med makt har gjort i långa tider egentligen. Att man har försökt tona ner sin kvinnlighet. Det är ju därför de här primadonnorna var så hoppingivande och så energigivande, livgivande till och med. I att det faktiskt, det var där kvinnligheten samlades. Eller liksom gick upp till 110% på något sätt. Och det är därför jag tycker att det är så synd att det finns så få kvinnor idag som gör den här, som spelar på det sättet och som tar in en scen med den typen av överdrifter och så som de gamla revyprimadonnorna faktiskt gjorde.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Du sett filmen om Florence Foster Jenkins eller läst boken om henne? Den här. Ja, hon är ju för mig någon som ville vara en primadonna och som kanske var det i att hon hade mycket pengar så att hon kunde befalla människor och göra som hon ville. Men hon lyckades ju aldrig bli den opera-primadonna som hon önskade bli därför att hon helt enkelt sjöng så.
Hon saknade tillräckligt talang.
Ja, men den är ju så, jag tycker den filmen är så, den gestaltningen av henne som Meryl Streep gör är så rörande därför att det är ju också så att vad man fått sig berättat där är ju vad händer när ingen faktiskt påpekar att du kan inte detta. Du kan inte sjunga. Den som undrar vem Florence Foster Jenkins var kan ju söka hennes namn på Spotify exempelvis. Därför att då kan man lyssna till hur illa hon sjöng. Men hon spelade ju in skivor ändå för att man betalade för att göra det. Och för att folk skulle komma och titta på hennes konserter och så vidare. Det var hennes man som gjorde det.
När du beskriver just det här så tänker jag på de här uttagningarna till Idol.
Ja.
Där det innan själva liksom huvudsäsongen kör igång så brukar man ju ha klipp från uttagningar. Och då är det i varenda säsong så är det ju minst en person som sjunger som en kratta. Och som liksom är helt utan begåvning, helt utan talang. Och där den här juryn på mer eller mindre tydligt sätt säger, alltså du är ju tondöv typ. Mm. Och när den här personen som då får den kritiken inte kan ta det utan blir rasande och säger, men alla i min omgivning säger att jag sjunger fantastiskt. Eller mina föräldrar har alltid sagt att jag är begåvning och så vidare. Liksom. Där det är ju som du beskriver att det här är en person som då har en väldigt nära, väldigt stark önskan om att bli artist, att försörja sig på att sjunga och uppträda och så vidare. Och där omgivningen då har underlåtit att berätta för den här personen att du ska nog satsa på något annat. Mm. Varje gång jag ser det så tänker jag på stoikerna och deras visa insikt att det är först när du inser dina begränsningar som du kan bli lycklig. För det är först när du inser dina begränsningar som du kan uppnå din fulla potential. Därför så länge du drömmer om att bli sångerska och är tondöv eller fotbollsspelare och saknar liksom bollkänsla så kommer du vara olycklig. Och du kommer inte uppnå den potential du har för att till exempel istället bli doktor i etik eller läkare eller bagare eller vad det nu kan vara. Därför att du kämpar med något som du aldrig kommer att uppnå och då förnekar du dig själv din möjlighet att bli lycklig och tillfreds. Ja, precis.
Nej, men det kan man inte tänka så här att vi har ju efterlyst primadonnor lite grann i dess ursprungliga bemärkelse. Men vad vi har fullt utav just nu, det är ju människor som går runt och tror sig kunna väldigt mycket om saker eller kunna behärska fält som de kanske inte gör för att man inte har talat om för dem att det här håller inte eller det här kanske du inte kan och så. För det tycker jag är ett tecken i tiden att vi är lite för försiktiga både gentemot unga barn men också då när de kommer till universitetet och studerar att faktiskt understryka när någonting inte håller måttet och när man kanske måste inse att detta är inte för dig.
Jag tror det är nödvändigt att vi faktiskt berättar det.
Ja, och det är ju en del i att kanske ta sitt ansvar som vuxen att göra det ibland och inte bara säga att applådera en målning eller en text fylld av fel som vore den liksom ett mästerverk. Därför att
man behöver inte säga till en fyraåring så, du saknar totalt talang för att teckna, gör något annat.
Nej, det är en dålig idé. Jag talar om när man liksom har gått, när det är, man står i kommunikation.
Jag förstår det. Men så att vi inte ska ha sådana liksom, ett ketchup-missförstånd igen.
Nej. Då reder vi ut det nästa vecka. Men jag tänker så här också att primadonnor på arbetsplatser och så, det kan ju vara ganska besvärligt, eller hur?
Ja, det vill man inte ha.
Nej. Alltså på universitetet där du och jag har arbetat, finns det primadonnor där? Ja. Och är de män eller kvinnor?
Och de är ju oftast män skulle jag vilja säga.
Mm.
Nu har jag ju jobbat på teologisk fakultet och det är ju en mansdominerad arbetsplats. Och där fanns ju en hel del primadonnor. Mm. Och då talar jag liksom om professorerna som ju gärna vill ha ett litet kotteri omkring sig. Mm. Av liksom beundrande doktorander och studenter som de liksom knöt upp ganska hårt kring sin egen person. Mm. Och den sortens primadonnor som kanske är den sämsta sortens primadonnor i akademin, nämligen de som helt enkelt snor sina doktoranders eller studenters idéer och gör dem till sina egna.
Mm. Ja, de är inte primadonnor på egna meriter så att säga. De äter av det här entouraget som de har skapat och tar deras begåvningar och idéer och så vidare. Och det är ju det där fenomenet tror jag man kan se på olika typer av arbetsplatser. Det är ju en form av maktmissbruk egentligen som vi beskriver där.
Ja, sen är det ju för att i den bransch jag jobbar i nu, den politiska branschen, jag är ju dock politisk tjänsteman och inte politiker själv. Där är det ju lite kluvet med det här med primadonna, för på ett sätt så bör ju politikern också i någon mening vara en primadonna i den meningen att han eller hon faktiskt ska tycka om att stå i rampljuset och ska vara karismatisk och vara en person som väcker känslor och så. Samtidigt är det ju väldigt känsligt om en politiker uppfattas som någon som beter sig som en diva och som ställer en massa krav och som, alltså för en politiker förväntas ju också hälsa på alla och helst komma ihåg alla heter och liksom, för en politiker är ödmjukhet också tror jag en väldigt viktig egenskap för att nå människors gillande. Men jag tänker liksom att en politiker som Carl Bildt skulle jag nog ändå vilja påstå hade vissa primadonna-kvaliteter faktiskt.
Ja, precis. I positiv eller negativ bemärkelse då? För att vi har ju varit inne på att vi gillar ju både primadonna ibland.
Ja, men alltså positiv bemärkelse tycker jag.
Ja.
Alltså jag har svårt att säga att Carl Bildt strävade efter att framställa sig själv som vanlig. Alltså många politiker har ju någon slags nästan bisarrt behov av att vara vanliga.
Ja, och där det är förenat med ett ganska stort mått av hyckleri, därför att de är inte så supervanliga, antagligen.
Nej, men det blir också liksom lite för mycket av det privata. Och då är vi inne på liksom någon slags influencer-område. Och där kan vi också fundera, de här influencers-människorna, finns det primadonnor där? Har de fog för att vara primadonnor?
Nej, inte i min bok så att säga. Men det är ju kanske, då måste man ju ha i åtanke att jag är ju inte den, jag är 45 år, snart 46. För mig är det obegripligt att förstå hur någon kan liksom bygga hela sitt varumärke och ha en enorma mängder följare, beundrare på basis av att man bara är jätteduktig på att ta bilder på sig själv eller på maten man äter. Jag förstår inte det.
Men
hade
inte du
någon
slags ambition om att bli influencer här?
Jo, precis. Men jag får inte till det där med munnen riktigt. Så att,
Jag vet vad. Jag har fått sådana här plutmunsrynkor så jag reser ett varningens finger. Jag har fått sådana här små rynkor runt munnen som rökare brukar få. Men jag har aldrig rökt, därmed har jag plutat med truten väldigt mycket i mitt liv.
Nej, men det är ju du och jag som har Miss Piggy som ideal. Hon hade ju enorma...
Det är influencerplutet som har orsakat mig dessa fruktansvärda rynkor. Nej, men alltså, när vi nu pratar om de här kvinnliga attributen, för de hittar man ju ändå en del i den här influencervärlden, den här liksom totalt uppsvällda läpparna, det liksom nollställda ansiktet och liksom jättelika ögonen.
Men det är ju intressant att kontrastera mot de kända primadonnor vi har. Må vi tänka i Sverige eller i en, liksom någon slags europeisk kontext. Mm. Maria Callas är ju också naturligtvis en primadonna och ja, diva absolut. Och så. Men de är ju inte... De är ju mer kända också för att de har ett eget utseende. De är inte bildsköna på det sättet som... Alltså jag kontrasterade nu mot den typen av influenser som du nämnde. Där man nästan har någon slags mallat utseende. Där man kan se hur de har korrigerat sina utseende. Och hur de iscensätter sig själva på bilder och liknande. Så att det som har försvunnit i detta är ju också någon slags... vad ska man säga... unik, alltså det unika avtrycket eller detta att man faktiskt trots att man inte är bildskön eller trots att man har en väldigt stor näsa eller vad det nu kan vara så går man igenom och man fångar publiken eller man får folk att lyssna på det man säger eller sjunger eller så
ja,
vidare.
Ja men absolut.
Och det är ju någonting liksom... som, det är ju där liksom det gudomliga i primadonnan. Precis. Eller i divan finns, att man häver sig över det som är det yttre eller det här bara attributen då.
Ja, för man har Birgit Nilsson var ju ingen pangbrud. Det kan man inte påstå.
Nej, nej. Men däremot
men hon var en väldigt... primadonna.
Ja, det var
utan
hon.
Utan tvekan.
I dess ursprung. En diva om primadonna i ursprunglig bemärkelse. Mm.
Så om primadonnan utmärks av något som är unikt så kan man säga att de här liksom Instagram-fixade influenserna snarast liksom utmärks av någon slags likformighet. Att de vill alla se likadana ut ja, eftersom någon slags... tänkt idealbild som i längden blir jävligt tråkig måste jag säga.
Fotografera sin mat på samma vis. Men jag tänker också att det finns en annan underkategori här som jag inte vill, där man spelar primadonna fast utan någonting liksom så att säga i potten. Och det fanns ju en serie här i höstas som hette Powerkvinnor, svenska powerkvinnor, om du kommer ihåg den.
Ja, och sen så,
och dessförinnan fanns det svenska Hollywoodfruar. Det kanske fortfarande går, jag vet inte. Men,
nej, jag är inte säker på det.
Nej, men där man radade upp en serie kvinnor som ville framstå lite åt primadonna-hållet och att också vara just då väldigt driftiga och väldigt ha busy agendor och så vidare. Men där det i några av fallen kändes ganska så här, det var på ganska skakig grund och där det kanske den gemensamma faktorn var snarare att man hade mycket cash kanske, eller att man hade gift sig så att man fick mycket cash. Det är ju också en bedrift.
Det lyckades aldrig jag med. Nej, men det kändes väl tillkämpat ungefär på samma sätt som för ganska många år sedan så gjorde Moa Gammel, hon är skådis och regissör nu för tiden. Mm. Men då gjorde hon en podd faktiskt som hette Kvinnliga genier och sen så blev det en fotoutställning.
Var du med?
Då var jag var en av dem som utnämndes till ett kvinnligt geni. Och det kändes ju också jävligt tillkämpat.
Jo, men jag hade nog också haft svårt att tacka nej om någon hade sagt att vi kommer att sätta en bild och så är det, du står att du är ett geni. Det får man väl ändå erkänna. Jag förstår att du sa ja.
Ja, men vem är jag att förneka att jag är ett geni? Jag menar, om du säger eller så. Jag tror så här, liksom, man kan ju inte utnämna sig till geni själv.
Nej, det är väl så. Det faller på sin egen orimlighet att göra det. Men vet du vad jag tänker? Att jag skulle vilja uppmana våra lyssnare här om vi ska knyta ihop detta på något sätt. Att man ska försöka vara både Lill-Babs och Lill Infors på samma gång.
Då är man tycker jag är en bra ambition.
Då är man lagom adoser primadonna och i kravställande och i anspråk på att människor anstränger sig runt omkring en. Men man ska också kunna vara sin inre Lill-Babs och hugga i själv och hjälpa
till. Ja, för vi gillar alla Lill-Babs.
Ja, det gör vi faktiskt. Hon var fantastisk. Men det är
umgås med någon som är som Lill-Babs.
Ja, och vi skulle också gärna vilja dricka kaffe med Lill Infors.
Absolut. Ja. Jag minns fortfarande när hon tappade kjolen.
Och det var ju Christer Lindar som designade den dräkten
ja,
hon
precis,
hade på sig där.
Nu, allting liksom flyter nu ihop i samma breda flod, så att
ja,
säga.
Ja, det gör det. Så att med de orden tänker jag att vi nu ska du och jag gå ut och resten av söndagen vara både Lill-Babs och Lill Infors.
Ja, vi ska fluffa upp håret.
Ja.
Nu fluffar vi upp håret och gör det med stil, hörni, så hörs vi nästa söndag.
Hej då!
Hej då!
Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se.